Hej och välkommen till Kulturpodden som med det här avsnittet faktiskt inleder sin sommarserie för år 2022. Och det här kommer att vara en sommarserie som tar utgångspunkt i fordon av olika slag. För ibland är man ju helt ute och cyklar och sen kanske man har tagit sig vatten över huvudet i en ubåt eller så flyger man högt i en luftballong eller någonting sådant. Hur vi nu kan formulera det. Och i det här första avsnittet så ska vi tala om båtar. Och de båtar i så här lite mindre storlek, alltså inte kryssningsfartyg utan sådana mindre trevliga båtar. Vi ska ro och vi ska segla och så ska vi puttra fram i små motorbåtar och ångbåtar och sådant. Och då tänkte jag att innan vi går in på de konkreta exemplen så måste jag ju börja med att fråga er. Ja, först ska jag kanske etablera vem vi är. Jag heter Silja Sahlgren Fordstad. Med mig i studion har jag Marit Lindqvist och Thomas Jansson. Och vi ska allra först etablera vår relation till båtar. Hurdan är den?
Komplicerad. Borde jag utveckla det här?
Nå, lite nog gärna.
Lite, okej. Okay. Det där... Som barn var min enda relation mina föräldrars glasfiberbåt som jag måste ro ut. Det är klyschigt, pappa skulle lägga ut nät och jag skulle ro. Jättespännande. Numera så bor jag faktiskt sommartid på en ö, vilket förutsätter en relation till en liten båt. Så det där, nu har vi en Terhi 385 med elmotor och det är ju någonting väldigt spännande. Men så kommer man ju nära naturen, vilket ju på något sätt är det som man vill med en liten båt. Så det där, ja. Mm. Det lät ju inte så komplicerat ännu, men kanske jag ska låta Marit säga något här emellanåt, så annars håller jag på i en halvtimme bara om det.
Nej, jag känner igen det där med glasfiberbåt och ro, medan andra lägger nät och tar upp nät på landet. Vi har också ett landställe på en liten Holme eller ö i Pargas skärgård. Men för några år sedan så skaffade jag och min man en tvåsitsig kajak.
Mm.
Och den har vi haft stor glädje och nytta av. Vi kan också ta kajaken ut i holmen på sommaren och så vidare. Och det behändiga med en kajak är att man sätter den på taket på bilen så kan man fara vart som helst och sjösätta den i princip var som helst och så kan man se. Man kommer så nära med en kajak, man är så mitt i naturen, man sitter nästan, alltså bokstavligen på vattnet ju, så att det är fördelen.
Ja, så kommer vi väl nära varandra, för man måste ju samarbeta,
ja,
så att säga. Så att
det måste man göra, i synnerhet när man sitter i samma båt, samma kajak.
Just det.
Man måste styra åt samma håll, så att säga.
Nå, för min del igen så var det så att när jag var 8 år gammal så flyttade vi till skärgården, till en sån här liten ö. Och då blev ju den här relationen till havet och till båtar för mig som inte hade någon relation till det alls egentligen väldigt extrem från första början. Och jag var så imponerad av hur de här människorna som är uppvuxna i skärgården, hur de förhåller sig till vattnet och hur vant de handskas med. Alltså att båten, oberoende av hur den båt det är, på något sätt en förlängning av kroppen. Det är lika självklart. De kan stå i båten var som helst. Och det är, ja, alltså på alla sätt var jag lite tagen av det där. Så att jag är imponerad av människor som kan handskas med båtar. Jag är inte själv, alltså jag kan ro. Jag är bra på att ro. Så att om ni behöver någon som kommer och ro när ni ska lägga ut nät, så hej, I'm your woman. Det passar jag bra till. Men jag älskar nog på något sätt båtar och hav.
Mitt problem är ju det att jag inte är en vattenmänniska på något sätt. Det kan ha att göra med att jag lärde mig simma ganska sent. Jag var kanske 12-13 när jag lärde mig simma. Jag var jättenära att drunkna 2 gånger. Jag har inte skräck för vatten. Jag simmar, kan simma fortfarande heta dagar. Jag tycker det är skönt att simma. Men jag njuter inte på det sättet. Det, på något sätt, jag vet inte om det är fara jag känner, någon risk att det här med drunkningen finns ännu, nära drunkningen finns ännu någonstans i bakhuvudet. Och det där stormiga hav tycker jag inte heller om, vilket sannolikt, som barn hade jag inte några problem med att vara i stora fartyg och det stormar, men den här Estonia stormnatten så var jag faktiskt själv också ute på Östersjön på ett stort fartyg och det var inga kul. Det var riktigt hemskt. Mm. Och det var som strax efter att Estonia hade sjunkit så alla visste ju om vad den här stormen kan föra med sig, så folk grät och skrek på båten och det var riktig panikstämning. Och efter det tycker jag inte om när det stormar på havet. Jag tycker inte om när det gungar. Mm. Så det där, så det är min komplicerade bild, vad heter det, komplicerade relation till vatten.
Men jag tror att Estonia har för många människor förändrat, vare sig man har varit på havet då eller i motsvarande situationer, så det är för evigt på något sätt förknippat med att havet är inte vänligt alla gånger heller, och vad det innebär att vara på en båt och vara utlämnad till de här krafterna. Men det för oss ju ganska bra in på det som vi ska tala om nu när det gäller båtar, för ganska mycket så blir det ju automatiskt just en sån här blandning av känsla av respekt och fara och hotfullhet och samtidigt ett sug, för det finns på något sätt inbyggt i allt det här. Mm. Och du hade, Marit, en ett jättefint litterärt exempel som väver in det här med den farliga resan.
Ja, för när vi började tala om det här med båtar så kom jag automatiskt att tänka på en bok av Johanna Boholm. Inna heter den, kom för några år sedan. Och det är egentligen en lång diktsvit som består av 4 avdelningar. Och den börjar med att vi har en, Inna är alltså kvinnan, modern i den här berättelsen. Hon är höggravid och hon är vitklädd, så där oskuldens färg. Och hon ska åka ut med snurran med sin man Hans, som visar sig vara en ganska oberäknelig och våldsam man. Och han sitter där i båten och är otålig och väldigt befallande. Att hoppa i nu, att nu far vi. Och Inna är lite så osäker och på sin vakt. Men så halkar hon när hon ska i den här båten och trillar ner i den här gyttiga gölen och blir alldeles grå och lerig. Och han blir surmulen och hon är så att förlåt. Och så kravlar hon sig upp i den här snurran. Och så åker de iväg då. Och hon skäms där och han tittar bort. Och så gör han det där som är jätteobehagligt, en liten rank snurra. Alltså att han kränger båten med flit fram och tillbaka så där. Och så kör han blindvilt över fjärden, heter det. Och hon är ju livrädd. Och målet är ett berg som heter Själaberget som ligger i Öjasjön. Och så tar de i land där, de ror i land den sista biten. Och det som händer sen är alltså ett övergrepp. Hans våldför sig på den höggravida Inna där på det här berget. Samtidigt så skär han henne med en sån här rostig vindkniv. Och sen så på grund av det här övergreppet så föder då Inna en dotter flera veckor för tidigt. Och då när den här dottern föds så blir den här Hans givetvis väldigt ångerfull och ber om försoning och vill ha tröst och sådär, att det var nu inte meningen och det här så vidare. Och så föds den här dottern Evelyn och så blir det här mönstret upprepar sig. Alltså det här är en cirkel, en ond cirkel som inte går att bryta. Så att han är ju väldigt aggressiv och en väldigt oberäknelig pappa som skrämmer den här dottern också till tystnad och hon blir väldigt rädd och tillbakadragen och en dag så ska han ta dottern ut på sjön. Och på samma sätt så vinglar han med den här båten så att dottern faller på knä på durken och hon känner sig väldigt rädd och utsatt där. Och så kör de också ut till Själaberget. Mm. Och så heter det då att han vill att jag är Inna, vita Inna. Den här oskuldsfulla. Och det resulterar då med att han gör sin egen dotter gravid. Och på samma sätt så rispar han också henne med den här rostiga vindakniven. Sen visade det sig då att han själv har en massa ärr och rispor över sin egen kropp. Så att han har någonting i sin egen uppväxt och sin egen barndom som har gjort att jag vet inte om någon annan har skurit honom eller om han har skurit sig själv, så att säga. Det får bli oklart här. Men det är den här onda cirkeln att våld föder våld och att det är svårt att bryta den här onda cirkeln. Så att den här diktsviten växer till så en väldigt tät, jätteobehaglig och gastkramande. Det blir som ett kammarspel om maktfullkomlighet och maktlöshet å andra sidan då, och de här övergreppen och den här våldsamheten. Så att den är väldigt berörande. Och just det där med att man är så utsatt i den här situationen. En liten rank snurra, en liten rank båt som när som helst kan kantra.
Och för läsaren som en markör som vet från den där första omgången att vad den här resan innebär.
Vad kommer att hända på Själaberget?
Det är en slags passage.
Ja, en rituell passage.
Just det. Det här med båten som ett färdmedel och den här passagen och sådär, det är ju någonting som förekommer ganska mycket just i litteratur kanske och i film. Men på teaterscenen så är det inte alls lika vanligt. Du hade Thomas ett sådant här exempel som du automatiskt kommer att tänka på, men där det kanske är en passage av ett annat slag.
Ja, jag vet inte varför båtar är så ovanliga på teaterscenen. Kanske det, för jag menar, tänker man drama och ett slutet rum och den spänning som uppstår i att man är liksom fast på ett ställe, så är ju en liten båt är ju som en perfekt ram för en sån berättelse. För du har havet där utanför och havet i sig är ett hot. Och den enda tryggheten är själva båten, och sen när båten blir otrygg så då händer det saker. Att det är nog mer film jag kommer att tänka på. Polanskis Kniven i vattnet från 60-talet, sån här Hans Väl genombrottsverk då han ännu var i Polen, eller hette den All is Lost, den här Robert Redfords, där han är ensam på en segelbåt och liksom där också det här hotet som är havet, och han förlorar allt i den där båten och försöker överleva. Så i film så finns det ju av det hela, men teater, kanske det lätt blir fånigt på en teater. Jag menar, teatern är ju magisk, allt kan ju göras, men gör man det naturalistiskt så funkar det ju. Vad gör man? Sätter en liten båt där på scenen och så har man någon som lite rör på den så det ska bli vågor. Väldigt få har vågat sig på det, men det är en som jag kommer att tänka på, norska Jon Fosses Jag är vinden, som det där två män åker ut med en liten båt på havet och samtalar om liv och död, och det där det slutar med att bara en av dem är kvar. Sannolikt symboliskt hade det varit samma person som har pratat med sig själv under denna resa och sen till slut tar i sitt eget liv. Men där för honom är det också ett väldigt blir det en naturlig ram det här, för han jobbar ju i allt han har gjort väldigt mycket med tystnad. Och vad är på något sätt borta från allt mänskligt brus då man sitter ensam i en båt ute på havet? I sina pjäser har han alltid, hans längder på pauserna är alltid väldigt strikt skrivna. Han har lång paus, kort paus, paus. För att just sträcka undan den här tystnaden och hur viktig tystnad är. Men förutom Jon Fosse så kommer jag faktiskt inte på någonting. Jag försökte tänka på klassiker och hit och dit. Och tänka att finlandssvenska pjäser kunde ju ha båtar. Det finns ju skärgård, finns det nog en del. Men.
Teaterbåten har man sagt.
Teaterbåten.
Men det är kanske inte riktigt.
Men jag kommer att tänka på tält. Två män i ett tält. Men två män i en båt har jag nog inte stött på i svensk Finland. Där finns någonting att bita i, skriva i.
Men jag tyckte det var fint det här när du beskrev just den här bilden av de här två männen som sitter i en båt och sen är det bara en, och just det här på något sätt, den här resan själsligen som man gör, eller det här att vara omsluten av tystnaden och kanske då hitta något stråk inom sig själv, för det finns ju mycket när det gäller just det här.
Ja, och jag tänkte haka på med de här två män i en båt faktiskt, för jag kommer att tänka på Johan Bargum. Alltså den finlandssvenska författaren Johan Bargum, som väldigt ofta skriver om båtar i sina verk, segelbåtar då framförallt kanske, och en bok som heter Seglats i september som kom 2011, där vi har två män i en båt. Vi har Olof och Harald. Vi får följa dem i två olika versioner. Först får vi höra Olofs version och sen Haralds version. Men det visar sig då att Olof och Harald har åkt ut med en gammal segelbåt, en H35, med långsmalt, vackert skrov, underriggad, bekväm att segla. Och de här har alltså inte hörts av på 15 år, utan det här är en ganska unik händelse. Harald har drabbats av cancer. Och nu ska Olof ha då hört av sig till honom, enligt Olof i varje fall, för att han vill att han ska ha lite sällskap på sin seglats utanför Helsingfors. De åker ut mot Kajholmen i Sibbo där de tar i land. Och sen försvinner Harald spårlöst under den här seglatsen. Och Olof kallar till sen då kustbevakningen för att hjälpa med att leta. Och så blir det väldigt oklart här att vad har hänt att vems historia är det sann? För Harald har lämnat ett brev efter sig där det framkommer vissa andra detaljer som kanske inte stämmer överens med Olofs berättelse. Och här är också ett triangeldrama, för här finns också en kvinna, Elin, som Harald var gift med först. Men sen så gifte hon om sig med Olof. Så att här finns också det här i bakgrunden. Plus att Olof har haft en pistol. Nej, Harald har haft en pistol i sin ryggsäck, en pistol med två patroner i, och vad ska det då betyda? Är det hämnd? Planerar han hämnd eller planerar han mord eller blir det självmord? Eller ska han göra slut på sitt lidande då eftersom han har den cancern? Så att kanske det här skulle kunna bli en teateruppsättning, mm-hmm. Så då har du två män i en båt.
Det är, jag ser det spännande det här med båt i fiktion. Det är som om alltid... då man ser vem som går ombord så kan man räkna med att sen när de stiger i land så är det nog åtminstone en som saknas.
Ja, det är ju kanske...
Lyckligtvis så inte i riktiga, verkliga verkligheten, men i fiktionen. När det ju måste hända någonting, så havet som hot.
Ja. Det är lite som den där Tjehovska pistolen.
Ja.
Att då vet man att den ska avfyras. Och har man en båt så då vet man att nu kommer det att ske en olycka.
Ja.
Men å andra sidan så finns det ju också det här, jag menar nu är det här hotet, de här hemska sakerna, det finns i och för sig också i mitt exempel som jag så småningom ska komma till, men det här också med havet och båten och det slutna rummet som en enande faktor. För jag vet att du, Marit, talar om Inger Alvéns SU Glädjen som ett exempel, och jag har liksom legat som järven på och försökt hitta nu på bibliotek, den finns bara i bibliotek långt ifrån mig, och jag försökte få tag på filmen och det går inte att strömma någonstans eller så här, så att nu får du verkligen nu berätta allt om den här.
Okay. För att jag är jättenyfiken. Det här är alltså en verklig klassiker, den kom ut 1979 och som du sa, den blev filmatiserad 10 år senare med bland annat Stellan Skarsgård och Lena Olin, unga då, i de centrala rollerna, och det här är en riktig klassiker som handlar om ett par, Annika och Claes, som har drabbats av en sorg som ingen av dem riktigt kommer igenom. De har alltså förlorat sin 8-åriga son Tott, som har dött i sviterna av svåra brännskador som han har ådragit sig i en brand. Och ingen vet riktigt hur den här branden har uppstått, och ingen vet riktigt vems fel är och vad som har hänt. Men det visar sig sen då att Annika, då den här modern, känner en väldigt stor skuld för det här. Och hon går i såna här självmordstankar och är väldigt deprimerad. Sägs någonstans där att jag leker med döden men jag vill inte dö, jag vill bara ha en förändring. Att underverket ska ske som befriar mig, att något ska hända som låter mig börja om, börja leva från nu, som utplånar det förflutna. För det visar sig sen då att hon beskyller sig själv för den här branden och att sonen har dött, och handlar också om att hon mer eller mindre blev gravid med den här sonen av misstag. Vilket också var att hon gjorde att hon blev tvungen att lägga sina studier i medicin på hyllan och ägna sig åt det här moderskapet som var ofrivilligt. Och att hon alltid kände sig lite fången av det här moderskapet och egentligen inte riktigt ville vara med om det här, så att det här barnet var ett misstag och ett misslyckande. Och hon hamnade i en sån kvinnofälla. Och sen känner hon sig avundsjuk på sin man Claes, som har alltid fått göra allt han har velat. Han har fått jobba och så vidare. Och i den här önskan om att göra den här nystarten och att fly från den här olyckan, så då beslutar de sig för att köpa en begagnad segelbåt som då är den här SY-glädjen, och målet är att segla till Västindien. Men sen visade det sig att den här båten har en lite märklig historia, att förra ägaren och hans 8-åriga son har omkommit under oklara omständigheter i Biscayabukten. Och när den här båten hittades då drivande omkring där, och ombord fanns då hustrun och dottern. Och så var det ju att, vad har hänt? Oklart. Var det en olycka? Eller var det mord? Eller vad hade hänt ombord på den här SU-glädjen då? Det förblir oklart. Så man får följa, parallellt får man följa de här båda berättelserna. Dels berättelsen om Annika och Claes, och sen berättelsen om familjen Skog, som då var den här familjen som ursprungligen hade den här segelbåten. Och den här Annika, hon blir besatt av den här familjen, att vad har hänt? Så hon tar reda på allt om den här familjen, så hon går till kollar gamla tidningar, hon besöker den här fruns gamla arbetsplats, hon går verkligen in för att lära känna den här familjen på djupet. Och hon känner också ett slags släktskap med henne, den här hustru Skog där. Och de går så långt att de beslutar sig för att starta den här seglatsen på samma datum som familjen Skog och följer loggboken minutiöst och går i land i samma hamnar och verkligen går in
mysigt.
För att mysigt, ja, det blir ett sånt här dubbelperspektiv där man går in i den här rollen på något sätt. Och sen är det ju klart att i en sån här liten segelbåt så ställs de här relationerna på sin spets. Och ju mer de följer det här så närmar det sig katastrofen. Man vet att det här kommer ju kanske inte riktigt att gå som på räls det här. Utan allt gammalt groll kommer till ytan. Och i en sån här 70-talsanda så är de här könsrollen också väldigt accentuerade, just det här med att man hamnar i en kvinnofälla också ombord på en båt, att kvinnan blir lätt den som ska fixa med maten och kocka och köta om barnen medan mannen fixar där nu sen med, och är det nu stag och linor och vantar och spinnaker och vad de allt heter.
Det är nog inte så lätt det heller.
Men de får hålla på där och kvinnan ska ta hand om barn och mat och hushåll och så vidare, så att ja.
Jag tyckte att det var väldigt intressant. Alltså jag har hört om den här filmen massor med gånger. Jag har av någon anledning aldrig kommit åt att se den. Men så började jag kolla just när du sa att den kom 10 år senare då, en roman. För det underliga är att mitt exempel kom samma år, alltså 1989.
Okay.
Och heter Dead Calm.
Just det.
Och den har väldigt många likheter. Alltså den handlar om då ett par, spelade av Sam Neill och Nicole Kidman i sin genombrottsroll, som just har förlorat sin son i en bilolycka. Och det var hon som körde bilen. Mm. Och det finns de här skuldkänslorna och det finns det här att hur ska de kunna komma igenom den här sorgen och vad ska hända med dem som par. Och där kommer de också på den briljanta idén att vi skaffar en segelbåt och så far vi ut på en lugn seglats där vi finner oss själva och varandra.
Vad lär vi oss av det?
Havets läkande kraft har ingen gräns. Men sen när de är där ute på havet och så en dag så nästan krockar de med en man i en livbåt som är alldeles i panik och kommer roende mot dem, alltså mitt ute i ingenstans, och han kommer då från ett annat lite större båt där han säger att alla andra ombord på den båten har omkommit i matförgiftning, och han är liksom lite hysterisk och de tar honom ombord för att ta hand om honom så att han ska återhämta sig och vi som åskådare inser att det här var inte honom ska man inte ha med i båten. Och det utvecklas då till en thriller som faktiskt är ganska gastkramande, för den är otroligt obehaglig när man förstås som åskådare genast inser att inte har de nu dött i någon magförgiftning, utan det har hänt helt andra saker ombord på den här båten. Och han, Billy Zane som spelar då den här, var väldigt ung när han gjorde rollen, men gör det otroligt bra som den här instabila som pendlar mellan att vara väldigt charmig och att vara livsfarlig. Nåja, så att det blir liksom en blandning av thriller och det här det slutna rummets fasa när du inte kommer därifrån och du vet inte vad du ska ta dig till. Så att det är också en sån här som bygger dels på det här att på något sätt så ska de komma varandra närmare det här paret, och att havet är å ena sidan en trygg plats för det finns ingen annan, men samtidigt så är havet något som avgränsar dig från allt det trygga. Så att det blir ju en väldigt effektiv historia. Den skulle inte gå att berätta egentligen i någon annan inramning än så här. Och den lär du att bygga vidare på, eller den är löst baserad på ett verkligt fall från 60-talet, 1961, när man plockar upp mitt ute på havet en liten flicka i en livbåt. Och det visar sig att hon hade varit ombord på en större båt där alla hade blivit mördade. Mm. Utom då av kaptenen på båten, hela hennes familj. Och hon hade lyckats fly i den här livbåten och fiskades upp. Hon hade varit många dagar på havet, flyttade omkring. Jag tror att hon var typ 11 eller någonting sånt. Hon var ju alldeles, kunde knappt prata i det skedet. Men det visade sig då att den här kaptenen hade då överlevt och fanns. Men han hörde att hon hade hittats vid liv. Så begick han självmord. Och man fick aldrig egentligen veta vad var hans drivkraft. Vad var det som hände? Varför gjorde han så här? Så att det här, och det på något sätt jag tycker fortfarande, fast jag inte har sett, det gjordes stora reportage kring det här, hon bland annat den här överlevande flickan, hon prydde omslaget till Time-tidningen 1961, och det var en sån här som var en verklig showstopper, för det finns något så otroligt gastkramande i den här bilden av den här lilla livbåten med det här barnet i mitt på det här stora havet. Och sen den här skräcken som hon måste ha upplevt då i flera omgångar, att vara ombord på den här båten när någonting hemskt händer, och sen att vara utlämnad till havet helt ensam mitt ute i ingenstans. Att det blir så många lager av skräck som det är lätt att relatera till fast man inte har varit i en motsvarande situation.
Men de gjorde inte filmen av den historien då?
Nej, utan fast, nej. Den här lär vara liksom löst baserad på liksom det där själva upplägget. Mm. Men jag tänkte på det nu när jag gick in för att läsa då om det här verkliga fallet. Att, men hur kommer det sig att man inte har gjort en film på det? Det tycker man skulle vara ett tacksamt tema. Men man kan tänka sig att sådana saker också tidsmässigt nära när någonting har hänt så kanske man har väntat med det och sen kanske faller i glömska och så här. Men ja.
Men den där, liksom just den plotten som du berättade där i den här filmen då, så är ju ganska, eller inte helt identisk, men den är ju väldigt nära den här Polanski-filmen som jag talar om, Kniven i vattnet, där det också är ett par som åker ut med en segelbåt och så det där är det väl en liftare som de tar upp på vägen och en ung student, manlig student som det där sen kommer med på båten för den här mannen. För det är ett psykologiskt krig mellan mannen och kvinnan. Och det är där mannen ska väl lite visa vem som är kung här och ta med den här studenten för att kunna mobba honom. Men det går ju inte riktigt som tänkt. Men på samma sätt så går det inte som man som tittare förstås. På samma sätt som du sa att man tänker, inte så god idé.
Nej, det är ju det. Nej, och sen finns det på något sätt de här elementen just av att där kanske också just det här lugnet före stormen. Alltså ja. Det här att du sitter som åskådare och väntar på att du vet att i flera bemärkelser så kommer det så småningom att utbryta den här stormen. För ofta tycker jag ju också att här är det den här psykologiska krigsföringen mellan de här människorna som finns. Men annars tycker jag ofta i de här skildringarna av småbåtar där man mycket befinner sig ute på havet, att havet i sig blir en huvudperson som så att säga ingriper i handlingen. Och det är den där huvudpersonen du inte kan styra över som människa, utan du är helt i havets våld sen.
Ja, döden är alltid väldigt närvarande när du är i en båt. Finns på andra sidan där, väldigt nära.
Och samtidigt vill människan alltid på något sätt behärska det eller försöka inta det. Jag tänkte också när man talar om småbåtar så här att det ligger nära Kon-Tiki, alltså flotten Kon-Tiki och Tor Heyerdahls helt. När man ser det på pappret, alltså en helt absurd resa att tänka sig den tanken. Men filmen som kom 2012 är otroligt spännande just i det här, för att det blir den där samverkan att det är det psykologiska spelet ombord på den här flotten, att hur ska de här männen stå ut med varandra under de här umbärendena som det sen ändå blir, och när de inte har några säkerheter i att kommer de att komma fram eller inte, och samtidigt havet som är helt omöjligt att styra, att det gör riktigt vad som helst med dem som är där.
Samtidigt är du ju otroligt nära naturen när du är, ska vi säga, ett lugnt hav och du. Så det, du är nästan ännu närmare naturen än när du går i en skog.
Mm.
För det är mera ljud i skogen. Inga fel med skogsljud. Jag älskar dem. Men det där, speciellt om du då har en elmotor eller bara glider, så det där, fåglarna kommer ju så mycket närmare då också. Eller selarna, som man ibland kan se i skärgården också.
Ja, jag måste bara berätta en liten anekdot från när vi var ute med kajaken. Där i Ingåvattnena där jag bor så seglade, kom vi fram med kajaken alldeles tyst. Och så hade jag en lite så Harry Potter-upplevelse, alltså det kom en enorm havsörn seglande jättenära. Alltså det var typ 5-10 meter ifrån oss och ovanför oss. Och vi hukade där i den där kajaken och den kom så. Och det var som att vara mitt i en Harry Potter-film. Alltså.
Mm. Ja. Fint.
Mm. Ja.
Sen då den hade flugit förbi.
Fint nu att berätta om det i studion. Det är vackert. På avstånd. Jag tänker på den nordiska miljön och det här som vi förstås genast ser framför oss som blir väldigt tydligt. Och just det här att ganska många har en relation till vatten och så här. Men jag gör en koppling också till en film som gjorde stort intryck på mig när jag var barn, alltså John Hustons The African Queen som kom 1951, där man då är på vatten också i slutet, sen nog är det väl havet eller så är det en större sjö, men ganska mycket i ett sån här djungel, i en djungelmiljö där det här vattnet ibland är stillastående. Och det handlar då alltså om en missionärstation ute i afrikanska djungeln under andra världskriget, och så blir det ett anfall där, och missionären som har skött den här stationen, han dör i samband med det, och hans då syster, spelare Catherine Hepburn, blir strandsatt där ensam. Och så får hon lift med Humphrey Bogarts sån här, lite sån här alltiallo. Han åker runt i de här småbygderna och säljer sprit och förnödenheter och sån här. Och han har en liten sån här ångbåt som han då tuffar fram med där. Och han kan ju inte lämna henne där, utan han måste ha henne med. Och man inser att okej, det här kommer att bli en strapatsrik resa, för att de har dels det här stora tyska krigsfartyget som finns där i närheten, som de på något sätt måste undvika. Och sen har vi förstås den här färden genom djungeln där det finns alla de här andra farorna som hotar hela tiden överallt, och hon är fullständigt, hon har inte varit någonsin i en båt ungefär tidigare. Så det finns alla de här sakerna, och de var båda redan äldre när de gjorde den här rollen, alltså han förbågat var över 50 och hon var en bra bit över 40, Catherine Hepburn också, så det är liksom inte ett ungt par, men man inser att det kommer att uppstå en relation mellan dem och att det kommer att vara framtvingat av den här, det här slutna och liksom utrymmet som det befinner sig i. Men där blir också det här att försöka erövra det där vattnet blir väldigt tydligt. Det här att du är på vattnets villkor också då när det inte finns tillräckligt. Att du måste vänta på att det kommer så här skyfall så att de igen kommer framåt med den här. Och den där kampen när de fysiskt också emellanåt måste dra den där båten genom det här gyttjiga lite resterna av vatten som finns kvar. Det är också en sån där bild av det här, hur båten är den här tryggheten och samtidigt så är du båtens förutsättning, som jag tycker att blir jättefin. Så har man möjlighet att se The African Queen så ska man absolut göra det på många sätt, en jättefin filmupplevelse fortfarande. Så att båtar och vad allt de kan innebära är ju otroligt tacksamma miljöer, har vi insett nu. Men nästa vecka så ska vi överge båtarna. Eller redan nu kanske. Och istället så ska vi åka ut och köra.
Vi ska sätta oss i bilen.
Och då kommer det rockanspelningar. Hur mycket som helst. Åtminstone från mig.
Det väntar vi ivrigt på. Tills dess säger vi tack och hej.